Varenda dag så är det ungefär 100 000 människor som blir medlemmar i någon slags kyrka utöver världen. Evangelierna som vi läser ur här i kyrkan varje söndag eller hemma när du läser din bibel kanske, så finns de nu översatta till 3000 språk, vilket gör att nästan 6 miljarder människor kan läsa evangelierna om Jesus Kristus på ett språk som de själva förstår. Och det är uppenbart att Jesus har gett hopp åt en hel värld, att det finns ingen som honom och ingen i världshistorien har satt så djupa avtryck som Jesus från Nasaret. Och i adventstid så påminner vi också oss om att Jesus ska komma tillbaka. Det är ett fantastiskt hopp som vi har. Bibeln säger tydligt, Jesus säger själv, det blir som när blixten lyser från öster till väster, så ska himlen lysas upp när konungen kommer tillbaka igen för att hämta sitt folk och för att rädda och döma världen. Det är ett fantastiskt hopp som vi har. Och du kanske tänker, om du är ny i tron, det här låter väldigt stort. Ja, det är väldigt stort. Men det är inte någon speciallära för pingstkyrkorna i världen eller för baptistkyrkorna eller någonting annat. Utan detta tror alla kristna i hela världen. Det här är något som predikas i alla kyrkor, alla samfund, överallt i vår värld. Och när de kristna på 300-talet ska mötas för att sammanfatta vad är det vi tror på, då skriver de ju den apostoliska trosbekännelsen som vi läser i många kyrkor över världen och som finns nedtecknad år 325. Och då säger biskoparna och församlingsledarna om Jesus att han blev korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och nu skulle jag kunna säga amen, för nu har jag sagt allt på några meningar nästan. Så här skriver man på 300-talet. Och varför gör man det? Jo, därför att man vill förtydliga vem Jesus Kristus verkligen är. Och om du läser bara de här få meningarna så inser du vilken ofattbar skillnad Jesus har gjort i världen. Golgata kors och hans uppståndelse, det är som centrum i världshistorien. Och där har det avgörande slaget stått emot ondska, död och synd. Och det ska ändå fullbordas i att Jesus Kristus kommer tillbaka synligt från himlen för att rädda världen och för att frälsa mänskligheten och döma ondskan. I veckan som gick så blev jag jätteglad. Det var fantastiskt roligt, för jag upptäckte att en av våra mest, om du tar nästa bild, en av våra mest folkkära artister i modern svensk historia. Ni som är unga kanske knappt vet vem han är. Men han är en av Sveriges rockmusiker som fick sluta sina dagar här i maj månad detta år. I över 50 år har han stått på olika scener i Sverige och sjungit sina rock- och blueslåtar och allt vad det är. Och jag känner hans son Mikael lite grann, så därför har jag kunnat följa upp det här. Det som hände var att jag upptäckte att han har precis släppt en ny skiva som heter Guds finger. Hela sitt liv har Pugh Rogefeldt, rockmusiken, levt på lång distans ifrån kyrka, Gud och Jesus. Och jag vet att han mötte min käre vän som är rocksångare i det kristna rockbandet Jerusalem. Och då sa han till Ulf Kristiansson så här: ja, du sjunger fruktansvärt bra, eran musik är jättebra, men jag är asatroende, jag vill inte ha med det där att göra. Ungefär så sa Ulf till mig en gång när vi hade samtal. Så han har levt långt borta från Gud. Men i slutet av hans liv så börjar han närma sig Jesus Kristus. Jag har pratat med hans son, så jag vet att det här är sant. Och en av sångerna jag fick höra i veckan, den heter Trassel och problem. Det är väl en härlig så här folklig text på en, eller en rubrik på en sång. Och så sjunger Pugh Rogefeldt Snart är den borta, denna sjuka värld. Jag kommer hem till min kapten. Jag har ett möte med kung Jesus. Jag ska skaka hans trygga hand. Visst är det härligt? Du vet, vi människor kan tänka så mycket. Åh, jag har fått såna begåvningar. Så kan man tänka. Jag kan sjunga och spela. Eller jag är en av de där skarpa som har läst på universitetet. Eller jag har minsann sett många länder. Ni vet, det är så lätt att tänka om sig själv så här. Men till slut så är vi alla svaga och bräckliga, sköra, dödliga människor som behöver Gud. Och därför blir det så starkt för mig när man kommer till sitt livs slut och har kanske levt ett helt liv utan Gud, att man inser jag ska hem till Jesus. Du vet, till slut finns det inget annat hopp än Jesus Kristus. Tänk att han fick sluta sitt liv 76 år med att samtala med sin son om Gud, om Jesus, om tron, om himlen, istället för att bara tänka på det som har varit. Jag tycker det är fantastiskt vackert. Så här skriver aposteln Paulus i dagens bibeltext, Titusbrevet 2:11-14. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär, och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla våra synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Det här tycker jag är en av Nya Testamentets bästa och starkaste texter, om man får säga så, om Jesu återkomst. Av några anledningar. Det första anledningen är att jag upptäcker att människor ibland blir rädda när vi pratar om Jesu återkomst. Är ni med? Till och med människor som har levt hela sitt liv för Jesus, levt ett helt liv för Gud, och så står det att vi ska vaka och be, och så blir det som om att helt plötsligt gäller inte nåden längre, utan vi ska fixa det själva genom att vaka och be. Är ni med? Och det är rätt att vi ska vaka och be. Vi ska vänta på att Jesus ska komma tillbaka. Men vad bygger det på? Jo, det bygger på Guds nåd. Hur blir man frälst? Hur blir man kristen? Genom vad Jesus Kristus har gjort för oss. Kan vi frälsa oss själva? Kan det vara så här att om vi är väldigt hängivna och ivriga så kan vi rädda oss själva när Jesus ska komma tillbaka? Nej, det är inte evangeliet. Utan evangeliet är att det är fullbordat. Det finns en som har gett sitt liv för oss. Och det betyder att man kan ha frälsningsvisshet och vara trygg i sin tro. Du behöver inte vara rädd. Om du älskar Jesus, om du vill följa Jesus, om du ger ditt hjärta till Jesus, då behöver inte du vara rädd för hans återkomst. Utan du kan få säga med Paulus, detta är vårt saliga hopp. Är ni med? Det är vårt saliga hopp. Och Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 4, vers 7-8 där någonstans. Men vi som älskar Herrens ankomst. Jag tycker det är otroligt fint. Och på ett annat ställe i första Thessalonikerbrevet 4 så skriver han, trösta varandra med dessa ord. Trösta varandra. Så om man tänker att jag ska vaka och be inför att Jesus kommer och helt plötsligt blir rädd och tappar sin frälsningsvisshet och tror att nåden inte gäller utan jag ska frälsa mig själv. Ja, men då har vi gått vilse. Paulus säger, förutsättningen för att få vara med när Jesus kommer, förutsättningen för att få komma till himlen, det är Guds nåd. Det är det som är grunden för allting. Han har offrat sig själv för oss. Och därför är detta vårt saliga hopp, att vi får vara del av hans frälsning. Vi lever ju i en tid av svårigheter, av brustenhet. Det pågår krig på flera platser. Det är återkommande med bekymmer med klimatförändringar. Gängvåldet ökar. Vi läser om kristna som blir förföljda i olika delar av världen. Och man kan undra, finns det något hopp för oss? Hur är det egentligen? Ska mänsklighetens historia sluta med ett fiasko av klimatkatastrofer och krig och lidande och elände? Nej, detta är inte den kristna trons bekännelse, utan vi tror på en Gud som i begynnelsen har skapat himmel och jord och som följer mänskligheten genom hela historien med sin plan som ska gå i fullbordan. Gud ska läka världen. Och därför, om du lägger upp nästa bild där, så står det så här, ett citat av Stephen Travis som doktorerar vid Cambridge University. Gud kommer inte att ge upp innan hans kärleksväg har vunnit seger i världen. Gud kommer inte att ge upp innan hans kärleksväg har vunnit seger i världen. Det betyder att Gud ytterst har makten och han kommer att föra historien mot sitt slutmål att segra över allt det onda. Därför så är jag bekymrad för klimatförändringar. Men jag är inte livrädd, därför att jag är övertygad om att Gud har världen i sina händer. Är ni med? Jag är mycket bekymrad över krig i Israel och Palestina och Ryssland och Ukraina. Men det är inte så att jag tror att allt kommer gå under. Är ni med? Därför att jag tror att det finns en Gud som ytterst sett har makten. Och Jesus Kristus, han säger också att det kommer finnas tecken inför hans ankomst när han ska komma tillbaka. Det mest glädjefyllda, tycker jag, är för det första att evangeliet ska predikas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Det är oerhört hoppfullt, och redan nu så vet vi rent statistiskt att var tredje människa ungefär på jorden tillhör någon slags kyrka i världen. Det betyder att evangeliet har ju faktiskt gått ut under 2000 år och nått enorma mängder av människor. Men det finns fler människor som behöver höra evangeliet. Fler onådda folkgrupper. Det finns fortfarande, hör och häpna, människor som aldrig någonsin en enda gång har hört namnet Jesus. Kanske är det du eller ditt barn eller ditt barnbarn eller din kusin som ska vara en av dem som går till människor som aldrig någonsin har hört evangeliet. När jag satt på flygplanet till Thailand för vi skulle besöka våra missionärer, så hamnade jag bredvid en kille från Japan. Och jag berättade att jag var pastor och han visste knappt vad det var. Så jag fick börja berätta vad evangeliet om Jesus är för någonting. Och det sa han, det var första gången jag hörde det här. Jag har aldrig hört det här förut. Visst är det märkligt, va? Idag är det ganska enkelt att nå människor över hela världen. Och det är fantastiskt det som händer. När vi satt i Thailand också, så berättade Niklas Collén, tror jag, som är chef för IBRA, som är en del av Pingströrelsens mediamission, att de senaste 8 åren så har det grundats 2200 nya församlingar genom IBRAs missionsarbete. Alltså, är ni med? Det går framåt med en ofattbar kraft i vår tid. Och den helige ande vill ge oss frimodighet att ge vidare budskapet om Jesus. Det andra som Jesus också säger är att falska profeter ska uppstå och bedra många. Så Jesus har profetiskt förutsett det som ska hända. Och aldrig i världshistorien har vi haft så många former av andlighet och religion och trosuppfattningar som nu. Men de allra flesta är ganska små och begränsade. En del är så här konstiga sekter, andra är mer spaciga, testa allt möjligt. Och en del har lyckats bygga lite större system av mänskliga trosgemenskaper. Men den kristna kyrkan är helt ensam i hela världen om att ha stark global spridning. Vi är helt själva om det. Det finns ingen annan form av tro i hela världen som har stark spridning på alla kontinenter. Den kristna kyrkan är helt ensam om det. Till exempel så kan man ta som hinduismen till exempel. 99% av alla hinduer bor i Asien. Det finns knappt några någon annanstans. Är ni med? Alltså den kristna tron har på ett helt unikt sätt tagit sig ut över hela världen. Jesus varnar för falsk andlighet, för falska profeter som leder människor vilse. Och vad är poängen då? Jo, poängen är ju att du ska öppna ditt hjärta för Jesus Kristus. Varför? Därför att han är den levande Gudens son. Därför att han är sänd ifrån himlen av Fadern för att födas av jungfru Maria, för att komma till oss och rädda oss ifrån döden och ondskan och mänsklighetens svårigheter. Jesus har kommit för ett väldigt tydligt syfte. Och då kan man tänka, men det låter intolerant att säga att det är så speciellt med Jesus. Jo, men tänk om det är sant att det bara finns en som har kommit för att rädda oss. Tänk om det är sant att det bara finns en enda som är Messias. En enda som är den levande Gudens son. En enda som har blivit sänd från himlen. En enda som har dött på ett kors för mänsklighetens synder. Bara en som har uppstått ifrån de döda och besegrat dödens makt. Bara en som sitter på Faderns högra sida i himlen och som ska komma tillbaka igen. Tänk om det är så. Det är det som är den kristna kyrkans tro. Och därför så är det viktigt att våga säga sanningen också. Falsk andlighet kan aldrig leda till frälsning. Bara Jesus kan leda till frälsning. Det tredje, säger Jesus, precis det som händer i vår tid just nu. Krig och förföljelse. Ni kommer få höra om stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Och det är en tragedi. Vad är det för fel på oss människor? Att vi drar igång krig gång på gång. Jag kan inte ens för min vildaste fantasi förstå hur det är möjligt. Hur kan man tänka sig att ta upp ett vapen och vara redo att göra en människa så illa? Hur är man funtad om man lyfter vapen och börjar döda andra människor? Vad är det för gränser som människor är redo att gå över? Det är obegripligt för mig. Jag förstår det inte, och jag avskyr allt våld och krig och lidande, därför att det är, jag är säker på att det är mot Guds vilja att människor ska skadas, göras illa, hamna i tragedier. Tänk om människor kunde lära sig att leva i kärleken från Gud, att älska varandra som Jesus säger. Men Jesus säger, det här är ett av tecknen på att tiden närmar sig. Det fjärde jag vill skicka med dig också, det är det utvalda folket. Det är en märklig profetisk text Jesus säger i Lukas 21, och säger han, Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Vad betyder det? Det är intressant. Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Kan det betyda det som hände 1948? Kanske. Är ni med? Alltså, vad är det som händer här då? Eller i Romarbrevet 11. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma, ta bort all synd från Jakob. Gud har utvalt ett folk i historien, det judiska folket. Och det är där han kommer, det är där han föds, det är där han kan komma som Messias. Det är de som har fått de profetiska löften av Guds ord. Och det är också något som ska hända med detta folk i den yttersta tiden. Han ska rädda det folk som han har utvalt. Vad nu detta innebär. Det här är stora frågor. Det är sån här bibelkonferens, teologisamtal som kan pågå i dagar, jag lovar. Men det jag är övertygad om är att Gud inte har gett upp med sitt folk. Och jag sörjer djupt det krig som pågår just nu. Och jag ber både för judar och för palestinier. Och jag ber om fred så fort som möjligt. Men när ni börjar se detta ske, säger Jesus, då ska ni veta att dagen närmar sig. Och när dagen närmar sig, så säger Jesus, Då ska ni inte låta skrämma er utan räta på ryggen. För tiden närmar sig för er befrielse. Och när kommer den dagen? Det vet vi inte. Jag vet bara att den är närmare nu än den har varit någonsin förut i historien. Vi är på väg mot Jesu återkomst. Hur påverkar det vårt vardagsliv att Jesus ska komma tillbaka? Hur påverkar det oss? Man kan ju tänka, ja, men det där är någonstans i framtiden och vi får väl se. Men det här är någonting fantastiskt som väntar Guds folk. Och om du undrar vilka som kommer få vara med när Jesus kommer tillbaka, så är alla troende i hela historien kommer att få se detta. Det står tydligt i 1 Thessalonikerbrevets 4 kapitel att Gud ska blåsa i sin basun från himmelen och en ärkeängels röst ska ljuda, och så ska himlens skyar brista och Kristus ska träda ner, och sen så ska de som är döda i Kristus uppstå för att tillsammans med de som då är i livet få möta Herren. Det är fantastiskt. Så ingen kristen genom hela världshistorien kommer att missa Jesu återkomst. De som har dött i hoppet och i tron och är hemma hos honom och ska få se honom sådan som han verkligen är, tillsammans med dem som möter Jesus när han kommer tillbaka. Hur påverkar det oss? Jo, det påverkar oss på så sätt att vi har vårt hopp grundat i Guds kärlek. Jag har ett behov av att säga att man inte ska vara rädd för Jesu återkomst. Om man inte vill ha med Gud att göra, inte vill ha med Jesus att göra, då är det någonting att frukta att Jesus ska komma tillbaka. Därför att man blir inte, alla människor blir inte frälsta hur som helst, utan det krävs tro. Men jag vet att vårt hopp är grundat i Guds kärlek, och Paulus skriver i Romarbrevets 8 kapitel att varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek om vi vill ha med Jesus att göra. Ingenting. Du vet, det här är nådens budskap. Det grundas i att Gud älskar oss. Det är grunden för hoppet. Det andra, det är att det är grundat i det Jesus Kristus har gjort för oss, som jag redan har varit inne på. Paulus skriver i Efesierbrevets 2 kapitel, och det här skulle jag vilja trumma in i ditt hjärta. Efesierbrevet 2, vers 8. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Wow! Kan du tänka, det är fint, det är vår julafton som kommer snart nu. Du får en gåva. Åh, vad fint det är. Och särskilt barn eller barnbarn eller vad det nu är du har. Eller syskonbarn. När du får se dem bli alldeles överlyckliga av en gåva, en present som de har fått. Den där bilen de har längtat efter, eller leksaksbilen, eller dockan, eller vad det nu är för någonting. Någon sån här härlig barnleksak som gör barn så fantastiskt glada. En gåva, det är vackert att få, särskilt när man är liten. Och så säger Paulus, av nåde ni frälsta, Guds gåva. Det är Guds gåva. Vad betyder det? Det betyder ju att du i evigheternas evighet ska vara hemma hos Gud. Och Gud ska nyskapa sitt rike på ett sätt som gör att allt det onda är besegrat. Att allt det som har varit lidande, svårigheter, förbannelse, död och sorg och smärta och klagan. Allt det är borta. Därför att Guds rike har segrat helt och fullt. Och det grundar sig i nåden. Av nåden i frälsta. Ibland så tänker jag, särskilt vi som predikanter, vi har ett ansvar när vi predikar om överlåtelse och att leva ett heligt liv, vilket vi alla kämpar med ibland. Att inte börja predika så som om nåden inte gäller. Är ni med? Alltså det finns en vaka och be. Ja, ja, ja. Okej, så jag är inte frälst då? Eller? Jo, det är du. Om du tror på Jesus Kristus och har bekänt honom som Herre. Om du döper dig i vatten, låter dig döpas i vatten. Du tillhör ju honom. Du är frälst utav nåd. Hur skulle det kunna betyda att det inte gäller? Det är helt omöjligt. I så fall är ju korset helt meningslöst. Om det inte gäller när Jesus har dött för oss, när han kommer tillbaka. Men det är precis det som Paulus för samman. Han säger, Guds nåd har blivit synlig för världen. Och därför är det vårt saliga hopp att Jesus ska komma tillbaka. Han har gjort det för oss. Billy Graham, en fantastisk predikant. När han var ung så blev han inbjuden till ett kampanjmöte. Det var en sån här väckelsekampanj. Han har skrivit en fin bok som heter Det hopp jag äger om frälsningen. Och så berättar han att han blir inbjuden till mötesserie. Och det är en väldigt eldig predikant som predikar, så det bara rungar om det. Och han funderar på, ska jag gå tillbaka? Men han går tillbaka till kvällsmöte kvällen efter igen. Och så skriver han så här. När jag återvände för att lyssna på den äldre predikanten insåg jag att han inte kämpade mot mig. Han kämpade för mig, för min själ och alla närvarande. På kvällen den 1 november blev min förhärdade själ återlöst och jag bytte min vilja mot Guds väg. Jag bytte mitt hårda hjärta mot en renad själ. Jag sökte spänning och jag fann den i Kristus. Jag hade letat efter något som skulle ge mig fullständig glädje och lycka. Jag fann den i Kristus. Jag hade sökt efter någon som kunde ge mig njutning och tillfredsställa mitt hjärtas innersta längtan. Jag fann det i Kristus. Jag hade blivit frälst och jag kunde själv vittna om Bibelns löfte. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje av din ljuvlighet på din högra sida för evigt. Och vad denne eldige predikant inte visste, det var att han hade 1900-talets mest inflytelserika predikant, blivande predikant framför sig. Billy Graham predikade sen för 200 miljoner människor om Jesus, om frälsningen, korset, uppståndelsen och återkomsten. Hela sitt liv vigde han sen till att predika Kristus. Vårt hopp, det visar oss också att vi är infogade i Guds plan för världen. Man kan tänka så litet om sitt liv. Jag bor i Karlstad och jag håller på med det här, eller jag bor i Deje, eller jag bor i Forshaga, eller ni vet, tänka så litet om sitt liv. Men kan du tänka dig att vi är infogade i Guds plan för världen? Och det som händer i ditt liv händer i andra människors liv, i Sydney och i New York och i Dar es Salaam och någon annanstans på vår jord. Är du med? Det som händer med Gud i ditt liv, det händer på massor av ställen hela tiden, och vi är redskap för Gud i världen. Det är helt fantastiskt. Så de gåvor du har, de kan du ställa i Guds tjänst och ditt liv kan bli ett äventyr för Gud. Vårt hopp gör oss till ett pilgrimsfolk. Jag älskar den bilden. Att vi är på väg genom livet, men inte mot att lampan ska slockna och att det blir mörkt. Va? Det är inte det som är den kristnes pilgrimsvandring. Utan vi är på väg hem till Gud och vi vandrar med ett folk som finns i hela världen. Vi är på resa hem till Gud, där vi ska få vara för evigt, för alltid hemma hos Herren. Ett fantastiskt hopp som vi har. Och vårt hopp visar också att det är Gud som har sista ordet. Om man läser Uppenbarelseboken så blir det väldigt tydligt, och jag glömmer aldrig när jag hörde en person säga, I have read the book, we won, sa han. Jag har läst Bibeln, vi vinner. Alltså det är så här enkelt, naturligt perspektiv på den kristna tron. Tänk att det inte är de mest ondskefulla ledarna i världen som har det sista ordet. Inte heller det djävulska eller ondskan på något sätt. Utan det är Gud som har det sista ordet, den yttersta makten. Och som en dag ska besegra allt det onda. Tänk bara tanken. Radera bort allt det onda. Ta bort allt lidande, all sorg, all smärta. Och det är detta vi är på väg emot. Guds eviga rike. Gud har det sista ordet. Han ska döma ondskan. Och Paulus säger: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Visst är det fantastiskt? Har du sett ett sprinterlopp någon gång och någon får en sån här segerkrans? Det är vackert. Någon springer snabbast av alla. Här är det bara ett helt annat lopp. Detta lopp heter nådens lopp. Och alla som springer detta nådens lopp ska ändå få en segerkrans av Herren själv. Paulus säger: jag har kämpat den goda kampen, jag har bevarat tron, jag har fullbordat mitt lopp. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Wow, wow. Du ska få en segerkrans av Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Hur ska det då gå med alla människor? Ja, en sak är jag säker på. Och det finns ju olika tolkningar av den yttersta domen. Hur ska det gå? Och jag är säker på att inte alla människor kommer att komma till himlen. Därför att jag har läst Bibeln tillräckligt mycket för att veta att det finns någon slags åtskillnad på slutet. En dubbel utgång på något sätt. Vad nu det innebär. Jag är mycket ödmjuk inför de frågorna. Men jag kan inte tänka mig att historiens allra grymmaste, allra mest vidriga liksom beteende, att det är bara: men välkommen in i himmelriket här, det är inga problem. Liksom. Är ni med? Jag kan inte tänka mig att det mest grymmaste av ondska, att Jesus bara säger välkommen. Det var inga problem att du gjorde så. Att miljoner människor är döda nu, det spelar ingen roll, utan kom bara. Så kan det ju inte vara, eller hur? Utan det måste finnas en dom över ondskan någonstans, va? Men det som för mig är så hoppfullt, det är att jag upptäckte så tydligt vad det står i Uppenbarelseboken 7 och 9. Då står det så här: de som har blivit räddade. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen. Och hos lammet. Det här ger mig sån tröst. En skara av alla stammar, språk och folk som ingen kunde räkna. Så många människor kommer att bli räddade till slut. Det är för mig oerhört hoppfullt. Så kommer bara några få komma till himlen? Nej, absolut inte. Kommer bara några få få se denna nya himmel och jord? Absolut inte. Det är en skara utav människor som är så stor att ingen kan räkna dem. Så det är en enorm seger som Jesus ska vinna. Och till slut, vi är på väg mot en ny himmel och en ny jord. När aposteln Johannes sitter i fångenskap på ön Patmos, till slut nu då, så är han ju där, han är fängslad för att han har predikat evangeliet om Jesus Kristus. Så nu sitter han, kanske 80-90 år gammal, den sista av Jesu lärjungar som fortfarande är vid liv. Han är fängslad för Jesus skull. Men det är då som Gud ger honom uppenbarelseboken. Han öppnar dörren till himlen för Johannes, och Johannes ser in i himlen, och slutscenen låter så här: jag såg en ny himmel och en ny jord. Det är den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Jag såg en ny himmel. Tänk, det mörkaste av mörker i fångenskap. Som kanske på väg att bli martyr eller vad som helst. Lidande för Kristus. Gammal evangelist för Herren. Men så ser han en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Och Gud ska torka alla tårar från våra kinder. Det är starkt. Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan. Ingen smärta. Det här är målet för Jesu återkomst. Att hela och läka skapelsen. Att återupprätta allt det som har blivit fel i vår värld. Och när Jesus ska komma tillbaka så står det i Uppenbarelseboken 19 att han ska komma ridande som en vit, på en vit häst i den himmelska världen. Ni vet, i Jerusalem red han in på en åsna. Men i den himmelska världen kommer han ridande på en vit häst med hela sin himmelska här för att rädda den här världen. Jesus ska en dag komma på himlens skyar och vi ska se honom sådan som han verkligen är. C.S. Lewis, professorn, han säger så här: det som ligger framför, det är mycket, mycket bättre än någonting vi lämnar bakom oss. Amen. Lovad är du, Kristus Jesus, vår Herre. Tack för den kristna kyrkan. Tack för evangeliet, Herre. Tack för att du kallar på människor. Tack för att du drar i människor, Herre. Tack för att du har gett oss ett hopp. Hoppets evangelium, Herre. Och du har inte kommit för att döma människor utan för att rädda människor, Herre. Du har inte kommit för att göra människor illa, du kommer för att frälsa människor, Herre. Du har inte kommit för att göra oss religiösa utan för att läka oss, Herre. Du har inte kommit för att binda oss utan för att göra oss fria, Herre. Du har inte kommit för att göra livet svårt för oss utan för att visa din ofattbara kärlek, Herre. Och tack för det här gigantiska hoppet som din kristna kyrkan har och förvaltar evangeliet, Herre. Att människor över hela världen kan få hopp om räddning, om frälsning, Herre. Tack för att du ska komma tillbaka. Det är vårt saliga hopp och vi älskar att du ska komma, och därför vill vi trösta varandra med det när livet är svårt. Amen.